Det här är ett vinterprat från Svenska Yle.
I Finland tar vi frihet, demokrati och jämställdhet för givet. Det är alltid bra att bli påmind om att det inte är någon självklarhet. Vi finländare vana att se oss själva vid utkanten av Europa. Ta fram en Europakarta och kolla. Först ser du Central-Europa, sen Tyskland, Spanien, sen kanske Storbritannien och efter en stund lägger du märke till något bekant. Där borta vid den östra utposten, granne med Ryssland. Där ligger Finland. Världens bästa land. För mig känns den kartan både tråkig och ogynnsam. Jag väljer alltid att dra fram en större karta. En av mina främsta egenskaper är att se saker från ett större perspektiv och vidga vyerna. Personligen gillar jag kartor där man ser hela Asien, speciellt runda sådana. När jag tittar på en Asienkarta ser världen plötsligt helt annorlunda ut. Då ligger Finland mitt i, helt i hjärtat av Eurasien. Istället för att se oss långt ute i periferin på EU-kartan så väljer jag hellre perspektivet att vi ligger mitt i centrum. Och det är ju faktiskt sant. Vi är nästan grannar med Japan, Kina och Indien här i Europa. Det tar 6 timmar att flyga till Delhi och under 8 till Peking. Vi ligger faktiskt riktigt nära och mitt i smeten. Tyvärr förändrades mycket av den bilden då vår onda granne Ryssland började sitt anfallskrig mot Ukraina. Nu är vi långt bort från Asien på ett mentalt plan och plötsligt mycket närmare Europa. Kanske närmare än någonsin tidigare. Jag vill att Finland ska bli hjärtat i Europa. Hjärtats roll är att pumpa liv och energi till hela systemet. Och just nu behöver Ukraina hjälp. Också här vill jag vara med och dra mitt strå till stacken. Finland ska skapa livskraft och energi till Europa och Ukraina. Mitt namn är Peter Westerbacka. Jag är entreprenör, visionär och alltid klädd i rödhoppare. Idag ska jag vinterprata om att inget är omöjligt i världens bästa land. Finland är bra på mycket, men kanske sämst att berätta om det. Jag har fått jobba med fantastiska projekt och genomföra massor av mer eller mindre galna idéer under min karriär. Inte för att det har varit något speciellt märkvärdigt med mina projekt. Jag har bara hela tiden utmanat tidigare sanningar och provat på att göra saker på helt nya sätt. Det har alltid varit min formel framåt. Alla mina projekt handlar om att jag vill bidra till Finlands ekonomiska tillväxt och välmående. Jag vill ta ansvar för att Finland fortsätter att vara en bra, kanske den allra bästa platsen att bo och leva på. Jag tror på att hela tiden göra. Det är viktigt för mig att ha händerna i leran. Dessutom behöver jag inspirerande mål. Det sporrar mig att komma framåt och agera. Det är bara när jag har tydliga, ambitiösa mål som jag kommer igång. I Finland pratar vi väldigt lite om vad vi vill göra när vi blir stora. Det finns ingen inspirerande historia om Finland eller någon inspirerande bild av hur vi vill utveckla det här landet. Jag tycker att vi pratar allt för lite visioner och målar för få målbilder. Att ha en inspirerande målbild är som att ha en klar vägkarta mot framtiden. Och som jag brukar säga, om vi inte vet vart vi är på väg kommer vi inte att komma dit. Min riktlinje är att göra saker som är lätta för mig och svåra, eller kanske till och med omöjliga för andra. Man ska inte låta sig hindras av några små detaljer. Man ska fokusera på det man kan. Jag är själv en evig och extrem optimist. Också när det kommer till misslyckanden. Jag lyckas och vinner förr eller senare. Det handlar nog om ett karaktärsdrag. Helt enkelt en personlig egenskap som jag har starkt i mig. Att kunna lita på och tro på framgång. Jag får energi att bli entusiastisk och jag blir lätt entusiastisk över nästan vad som helst. Det är en viktig egenskap som gör att jag lätt kommer framåt. Genom att göra saker får jag alltid mer energi. Det är svårt att föreställa sig att jag en dag skulle sätta mig ner och sluta utveckla. Kanske är jag programmerad för ständig förbättring. Det är där jag hittar min mening. Mitt sätt att hålla mig i form är promenader. Det behövs inga redskap eller gym. En 10 kilometers promenad vid slutet av dagen tar ungefär 1,5 timme. En fördel med promenaderna är att man kan prata i telefon samtidigt. Det blir mycket värdefull motion. För några år sedan var jag en av värdarna när en rektorsdelegation från Beijing Normal University besökte Finland. Vi åt middag hos Esbos borgmästare Jukka Mäkelä i hans tjänstebostad i Gumböle. Efter middagen, medan vi väntade på transporten, berättade rektor Dong att hans skola hade världens bästa kinesiska språkundervisning. Där kunde man lära sig kinesiska på 8 veckor. Ni kanske tänker att det är omöjligt att lära sig kinesiska på 8 veckor. Det var omöjligt för mig att inte hoppa på den här utmaningen. Just då var jag helt upptagen med Rovio och Angry Birds världsomfattande expansion, så jag kunde inte riktigt frigöra 8 veckor på en gång. Men tillfället blev perfekt när vi fick ut den första Angry Birds-filmen och den låg etta i över 50 länder, inklusive Kina och USA. Det var en bra tidpunkt att lämna Rovio och gå vidare till större projekt. Och samtidigt lära mig lite kinesiska. Min familj är så van att jag flängar och far, så det var ingen större överraskning för dem att jag drog iväg. Jag hyrde en Airbnb-bostad i Peking och inledde mina 8 veckors studier. Undervisningen började 8 varje morgon. Första läraren höll 2 timmar i sträck. Sedan kom nästa lärare som undervisade ytterligare 2 timmar. Sen var det dags för lunch. På tisdagar och torsdagar deltog också läraren, så jag kunde öva min kinesiska vid matbordet medan jag åt. Efter lunchen kom tredje läraren och undervisade ytterligare 2 timmar. Jag var den enda eleven, så det gällde att vara lärt och vaken hela dagen. Det var verkligen en tuff och intensiv period. Efter skoldagen promenerade jag tillbaka till min bostad som jag enkom hade valt för att få en 20 minuters promenad åt vardera hållet. Man kan aldrig få för mycket motion. Lägenheten låg i Haidian i Peking. Under de 8 veckor jag var där såg jag kanske 3 andra västerlänningar. Haidian är en riktigt kinesisk plats. På kvällarna behövde jag lära mig 10 nya tecken, vilket inte låter som en stor uppgift, men det var faktiskt ganska påfrestande. Jag måste också lära mig hur tecknen ritades, vilket inte heller var så lätt. Och varje morgon började förstås med förhör och jag skulle rita mina tecken på tavlan i klassrummet. Eftersom jag var den enda eleven var det svårt att slarva med läxorna. Sammanfattningsvis var 8 veckors studier i kinesiska en rejäl utmaning. Att gå från ingen kunskap till att hålla en 7 minuters presentation om slush-evenemanget på kinesiska för ett par hundra kinesiska personer var en fantastisk upplevelse. Det var en otrolig seger. Tänk att jag lärde mig. Ingenting är omöjligt. På grund av att jag har haft så mycket annat att göra de senaste åren har jag glömt mycket. Och pandemin gjorde ju inte saken lättare. Kina var stängt i 4 år. Språk är en färskvara och jag har inte haft tid att studera och hålla det levande. När jag var yngre jobbade jag länge på världens första teknologistartup. Det legendariska Hewlett-Packard som Bill Hewlett och Dave Packard grundade i sitt garage i Palo Alto i Kalifornien 1939. Obs, det här var före min tid. Det måste jag alltid nämna för yngre lyssnare. Riktigt så gammal är jag inte. Jag hade äran att träffa både Bill och Dave. De var fantastiska entreprenörer. De grundade inte bara HP, utan hela Silicon Valley fick sin början i deras garage. Bill och Dave träffades när de studerade på Stanford University. Deras professor och mentor, Fred Thurman, föreslog att de skulle starta ett företag. De startade HP i ett litet garage. Garaget finns ännu kvar och är numera ett historiskt minnesmärke som symboliserar Silicon Valleys födelseplats. Några decennier senare träffades Sergey Brin och Larry Page på Stanford University. De grundade Google i Susan Wojcickis garage i Menlo Park. Susan blev senare anställd nummer 16 på Google och hon var boss också för YouTube under många år. Efter att Bill och Dave startade HP i sitt garage har Silicon Valley försett värde med massor av produkter som vi använder varje dag. Bland annat Intel, Apple, Google, OpenAI nu senast fick sin början i Silicon Valley. Det började som startups och nu dominerar det hela världen. Silicon Valley-modellen verkar vara effektiv. Det gällde bara att träffas på Stanford eller Berkeley och starta företag i första bästa garage och resten gick bara farten. Tiden på HP var viktig för mig eftersom jag insåg att vi finländare klarar oss vad som helst. Jag fick prova på en internationell miljö och förstod att människor är ganska likadana överallt. Vi funkar på liknande sätt. Människor är alltid människor. Jag minns när jag för cirka 10 år sedan åt lunch i Palo Alto med Aydin Senkut. Aydin är en av Silicon Valley superänglar, en erfaren investerare med en egen investeringsfond. Aydin var också med och finansierade Rovio. Efter lunchen med Aydin, när vi gick ut på gatan, stötte vi Paul Graham och hans fru. Paul Graham är grundaren av den kända företagsacceleratorn Y Combinator. Jag började genast prata med Paul om allt möjligt och vi fick en bra kontakt. Aydin hängde med och sa att vi borde göra något tillsammans med Paul och Y Combinator. Jag är förstås mycket ivrig, men påpekade att det är utmanande att dra igång den här typen av grejer i Silicon Valley när det är så avlägset från allt. I Finland är det mycket lättare, för vi är ju mitt i allting, nära både Europa och Asien. Till New York är det ju bara 8 timmar med flyg. Dessutom berättade jag att finländska studenter på Aalto-universitetet nyss hade dragit igång acceleratorn Startup Sauna. Och den hade direkt fått pris som världens bästa nya accelerator. Paul Graham blev genast intresserad och sa att han måste komma på besök och ta reda på vad vi egentligen gör där borta i Finland. Han undrade förstås om vi utvecklar businessidéer nakna där i Startup Sauna. Och det är ju hela poängen med brandet Startup Sauna. Den riktigt skriker efter just den frågan. Klart att det blev succé. Jag anser att branding och storytelling är allt. Dessutom måste vi komma ihåg att saker och ting kan göras på så många olika sätt. Och när vi gör saker på samma sätt tillräckligt länge, då slutar det till sist att fungera. Därför är det bäst att vara sig själv och inte apa efter andra. Man kan inte ta teten och vara den som leder genom att följa andra. Man kan aldrig kopiera sig till en ledande position. Mitt namn är Peter Westerbacka. Jag är din vinterpratare idag. Silicon Valley är som sagt en fantastisk plats och många vill bli det nya Silicon Valley. Men Silicon Valley finns ju redan. Peking säger sig vara Kinas Silicon Valley. I Tokyo säger de att det är Asiens Silicon Valley. Och i Dar es Salaam i Tanzania kan man besöka Silicon Dar. En kort vägsnutt med deras egna startups. Jag har besökt 10-tals städer som vill beskriva sig så. Och jag har besökt 100-tals startup-evenemang världen över med samma pitch. Men när alla vill vara Silicon Valley, då är det bäst att vara sig själv och annorlunda. Jag var med och grundade startup-evenemanget Slush som ordnas i Helsingfors i november. När man besöker Helsingfors i november är det kallt, mörkt och slask på marken. Det är inte Silicon Valley. Det är bättre. Mycket, mycket bättre för att det är annorlunda. Slush har blivit världens största och bästa startup-evenemang. I år lockade Slush $3 biljoner i riskkapital. 3000 miljarder dollar. Så mycket riskkapital har vi inte sett på en och samma plats någonsin. Allt kapital var där för att det bästa startup-företagen var där. Och det bästa startup-företagen var där för att alla pengar var där. På vilket sätt skiljer sig Slush från andra evenemang då? Nå, det är inte bara vädret. Slush grundades för att ändra på hela mindsetet när det gäller startups och företagsamhet i Finland. Jag minns när jag höll en föreläsning för 600 studerande på Aalto-universitetet 2007. Jag frågade hur många som har tänkt starta ett företag eller börja jobba på ett startup. 3 av 600 sträckte upp handen. Katastrof. Alla ville jobba på de stora finska företagen eller för staten. Inget fel på det, men det betydde att alla bara ville upprätthålla status quo. Och det har vi inte råd med. Finland förtjänar en bättre framtid. Och om vi alla bara nöjer oss med status quo, så kommer vi inte att se en bättre framtid för Finland. Slush grundades för att ändra på attityderna om företagsamhet. Vi kan bättre än så här. Jag brukar prata om finest Bay Area. Vi tar Finn från Finland, Est från Estland. Och Sverige hänger med, för det var ju en del av Finland väldigt många år. Finland, Estland och Sverige är faktiskt bäst i världen på mycket. Tillsammans har vi mest startups per capita. Men också mest unicorns per capita, det vill säga olistade startup-företag värda över $1 miljard. Se bara på Estland. 11 unicorns på bara 1,3 miljoner invånare. Till och med bättre än Finland och Sverige. Startup-ekosystemet i det här området har blivit mycket bättre under de senaste åren. Jag besökte Peking precis före pandemin. Där träffade jag en professor från Tsinghua universitetet som var väldigt stolt över att Kina har över 200 unicorns. Det klarar sig bra i konkurrensen med USA. Det är helt okej. Men det betyder att Kina behöver 7 miljoner invånare för att skapa en unicorn. Medan lilla Estland behöver lite över 100 000. Enligt OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har vi lyckats locka mer investeringar till lokala startups per capita än någon annan. 2021 var Estland nummer 1, Finland nummer 2, Litauen nummer 3, Sverige nummer 4 och USA nummer 5. Not bad. Not bad at all. Från första början har Slush organiserats av unga studerande. Unga som är där för att de älskar att vara där och för att de vill vara där. Ingen har tvingat dem att vara där, det är där frivilligt. För mig var det helt självklart från första början att Slush kommer att bli störst och bäst i världen. Men det var väldigt få som trodde på mig när jag hävdade det här 2008. Men det finns inget som kan stoppa ivriga, entusiastiska unga. Nu har vi flera exempel på unga som har varit med som frivilliga på Slush. De har lärt sig hur man bygger världens största och bästa startup-festival. Efter det har de startat världens bästa startups. Och vi har bara sett början. Det här kommer att bli hur stort som helst när det ger ringar på vattnet. Stora ringar. Jättestora ringar. Enorma ringar. Att vi vågade ge unga stort ansvar har varit en helt avgörande grej. Jag brukar ofta säga att det är viktigt att vi lite äldre ser till att vi håller regeringar och äldre människor ur vägen så att vår ungdom kan förändra världen. Hur blev Finland bäst på allt? Läste jag en gång på en löpsedel på en av Sveriges största tidningar. Äntligen någon som förstod hur det ligger till. Jag har alltid varit orolig för att vi finländer halkar efter. Bara för att vi saknar tro på våra egna förmågor. Jag är inte ensam om att vara intresserad av Asien. Det finns tre tydliga skäl till det. Asien är en stor plats. Där finns mycket folk och det ligger nära. Och i Asien är vi finländare intressanta. Vi har världens bästa utbildning och vi är världens lyckligaste land. Och vi har 100 av 100 poäng i Freedom House index på frihet. Många är nyfikna på hur vi har lyckats med det här. Det gäller inte bara Asien. Överallt där jag rör mig är det svårt att hitta människor som inte vill ha ett lyckligt liv för sig och sina barn. Utbildning är det viktigaste som finns i hela Asien. Det är bara att fråga föräldrarna där. Det finns en oändlig efterfrågan globalt på finsk utbildning. Men väldigt få i Finland förstår det här. Utbildning måste bli Finlands största exportprodukt. Vi skulle kunna bygga skolor över hela världen och ta emot studerande hit i Finland. Jag har själv jobbat med den här frågan under de senaste åren och fått mycket kritik för det också. Jag anser fortfarande att Finland kunde bli bäst i världen på den här typen av export. Och det är det enda rimliga målet att sträva efter. Jag har märkt att finländare fortfarande ibland undrar varför någon skulle vilja komma till Finland för att studera. Vi lät intervjua några studenter från Indien som kommit till Finland och frågade vad som är det bästa här. Ni kommer aldrig att gissa vad de tyckte var bäst. De nämnde klimatet. Indiska studenter njuter alltså mest av vårt klimat. I Delhi kan det vara över 40 grader varmt på sommaren, både utomhus och inomhus. Och senast jag var i Delhi kunde man se luften och man kände den i halsen varje andetag. De undrar hur himlen kan vara så blå. Innan de kom hit var indierna rädda för kalla vintrar, men de märkte sen att vi har det behagligt varmt inomhus under vintern. Finland har överlägset världens bästa inomhusklimat. All den framgång som vi har skapat i Finest Bay Area har också lett till nya utmaningar. Vi har lyckats med att förnya och skapa nytt, men Finland är lite som Europas Japan. Vår befolkning växer inte och vi har en enorm brist på talanger. Åldersklasserna blir mindre och mindre och vi har en ungdomsbrist. Utan unga ser framtiden inte alls ljus ut. När jag jobbade med Angry Birds hade vi 47 olika nationaliteter på företaget. Nu för tiden är det över 50. Inom den finska spelindustrin är det en självklarhet att vi anställer de bästa talangerna oberoende varifrån i världen de kommer. Hela Finland har brist på arbetskraft. Hela Finland. Spelindustrin i Finland behöver 1000 nya anställda varje år. Teknologiindustrin behöver 13 000. Och samtidigt läser vi varje dag om bristen på sjukskötare, småbarnspedagoger och så vidare. Bara i huvudstadsregionen kunde vi anställa alla som just nu studerar för att bli småbarnspedagoger i Finland. Och det skulle inte ens räcka till. För några år sedan började jag jobba för att få fler internationella studerande till våra högskolor. Det har varit ganska trögt och vi har bara 20 000 internationella studerande i våra högskolor. Kanada, Australien och Nya Zeeland är bäst i världen på att attrahera internationella studerande. Omkring 2% av deras befolkning består av internationella studerande. I Finland är motsvarande siffra 0,37%. Varför kunde vi inte ha som mål att vara bäst i världen här också? Det skulle betyda 150 000 internationella studerande i våra högskolor. Om Nya Zeeland kan göra det, varför skulle vi inte kunna göra det mycket, mycket bättre? Hundratusentals unga från Asien åker varje år till USA och Kanada för att gå gymnasiet där. Och sen blir det kvar för att studera på universitet och högskola och stanna där hela livet. Det här saknas tyvärr i Finland. En orsak är förstås språken. Väldigt få kan svenska och finska. Ännu. Jag har jobbat en hel del med utbildningsfrågor under de senaste åren. Vi har välkomnat många utländska studerande till vårt land. Förutom den akademiska framgången är det viktigt att de unga trivs och mår bra i Finland. Jag känner en stor del av de unga personligen och när jag frågar dem hur det går, miten menee, är svaret i allmänhet att de är lyckliga i Finland. Nita som kom till Kinnulan lukio för 2 år sedan svarade att lärarna är det bästa hon haft någonsin. I Myanmar fick Nita hela tiden vara rädd för att läraren skulle slå henne. När våra unga hörde här brukade fråga, på riktigt, lärarna slår er? Och Nita svarade, kyllä, joka päivä opettajat lyö. Varje dag slår lärarna. Finland var ett av de första länderna i världen som förbjöd kroppslig aga. Och det blev olagligt att slå barn i Finland redan i början av 80-talet. Inte så länge sedan. Och Muhabat från Sarashan i Uzbekistan, nu abiturient i Rantasalmen lukio, berättar att hennes skolda i Uzbekistan började 6 på morgon och sluta 10 på kvällen. Skola, skola och mer skola. Inget liv utanför. Nu har hon börjat spela gitarr, skateboarda, skrinna, skida och plocka bär i skogen. Och dessutom har hon tid att jobba deltid på det lokala hotellet. Och ändå blir det massor med tid över. Eller den kinesiska pojken från Shanghai som just kommit till Veteli. Han berättar att skoldagen i Kina var det 14 timmar varje dag. Han älskade att spela fiol men hade bara 30 minuter tid för det på lördagarna. Nu kan han spela fiol varje dag hur mycket han vill. Många av de unga har klarat sig bra i skolan. Speciellt i matematik, fysik och kemi. En av dem är Julia. Hon var en av de unga vietnameserna som kom till gymnasiet i Mänttä-Vilppula 2021. Hon var mycket begåvad och tog sig till final i den nordiska matematiktävlingen, som den första i gymnasiets historia. När jag besökte Educa-mässan för ganska precis 1 år sedan stötte jag på representanter från Helsingfors universitet och jag berättade om Julia. Det sa vi känner henne. Hon är med i Finlands matematikolympiads landslag. Mycket bra. Vi ska hålla fast i våra talanger. Allt det här jag berättar borde ju inte komma som någon överraskning. Finland är ju världens lyckligaste land. Lärarna i Finland bryr sig om elevernas välbefinnande. De frågar hur det går och om allt är väl. Ändå blir över 20 000 platser ofyllda i våra finländska gymnasier och yrkesskolor varje år. Det här är ju ett helt otroligt slöseri med resurser. I år börjar 4 unga på gymnasiet i Kemijärve. I Kristinestads gymnasium börjar bara 2 i fjol. Alla förstår att det är smartare om samma lärare undervisar 14 istället för 2. Och ännu bättre om det är 20. Finland kan erbjuda ett lyckligt liv och en mycket högklassig utbildning för många, många fler. Win-win för det som kommer och för oss som redan bor här. På sommaren deltog jag i tv-programmet Amazing Race Finland tillsammans med Thie, eller Anna som hon kallas här i Finland. Hon kom till Mänta lukio gymnasiet i Finland för över 2 år sedan och har klarat sig riktigt, riktigt bra. Anna har skrivit 3 E hittills. Samhällskunskap, långmatematik och finska S2. Jag tänkte det skulle vara bra för fler finländare att se att man kan lära sig finska och klara sig bra även om man kommer från ett helt annat land. Det här borde ju vara en självklarhet. Men tyvärr har vi till och med ministrar i vår regering som tycker att blå ögon och blont hår är viktigare än kompetens och kunnande. Amazing Race gick riktigt bra och förhoppningsvis såg många att Anna talar bra finska och annars också klarar sig mycket bra. Finland är lite som Amazing Race. Alla börjar med samma möjligheter. Det här är något som vi ska vara stolta över. Stolta, men inte nöjda. Vi kan alltid bli bättre. Nu på hösten blev jag bjuden till Bryssel för att berätta om vad Finland gör kring utbildning och talangattraktion. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europaparlamentets talman Roberta Metsola, Manfred Weber och många andra inflytelserika personer var på plats på European Ideas Forum. Jag lyckades få med Anna, för jag tycker att det är viktigt att ha riktiga exempel och förebilder, inte bara tomt snack. Presentationen och diskussionen gick väldigt bra. Många var ivriga och entusiastiska när jag berättade hur bra vi gör i Finland. Många europeiska länder och EU kämpar med att attrahera talanger. Men jag ser ju att vår modell fungerar och det blir svårt för andra länder att hinna ikapp oss. Kanske till och med omöjligt. Under ena kaffepauserna talade jag och Anna med Mikulas Dzurinda, tidigare statsminister i Slovakien. 18-åriga Anna frågade Mikulas, 68 år, vad han anser vara det viktigaste han lär sig under sin långa karriär. Utan tvekan svarar han, frihet. Utan frihet har vi ingenting. Han berättade om sin uppväxt i Slovakien om friheten efter 1989, då Sovjetunionen tappade taget och Slovakien äntligen fick sin frihet. Som många andra. I Finland tar vi frihet, demokrati och jämställdhet för givet. Det är alltid bra att bli påmind om att det inte är fråga om någon självklarhet. I Finland växte vi upp med amerikanska filmer och tv-serier. Vi lärde oss om The American Dream, den amerikanska drömmen. Vi tog den drömmen och gjorde den till den finländska verkligheten. Vi är alla, inte bara några få, den bästa möjliga utbildningen. Alla har friheten att grunda företag, grunda familj, men också friheten att låta bli. Jag som har vinterpratat idag heter Peter Westerbacka. För mig är frihet att söka lycka. Jag vill avsluta med att upprepa Mikulas Dzurindas visa ord. Utan frihet har vi ingenting. Slava Ukraini!
Dagens vinterpratare var Peter Westerbacka, redaktör Lin Jung. Producent Jessica Jensen. Vinterpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.